Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
Vi har nu kommit till andra Korintherbrevets sjunde kapitel. Och det är det sista kapitlet i avsnittet om Guds tröst. Och där Paulus vittnar om den tröst som han personligen fått erfara från Gud. Det är alltså ett mycket personligt och ett underbart kapitel. Som en bakgrund för det här kapitlet så måste vi komma ihåg att det hade varit en man i församlingen i Korint som hade gjort sig skyldig till grov omoral. Han hade haft ett förhållande till sin styvmor och alltså levt i äktenskapsbrott med sin fars hustru. Men församlingen hade bara blundat för det och inte gjort något åt det. Och i sitt första brev till församlingen i Korint hade Paulus gått kraftigt till rätta med dem på grund av detta. Och på den tid då Paulus skriver sitt andra brev till dem så hade de tagit itu med den här mannen med det resultatet att han omvände sig och bekände sin synd. Församlingen hade handlat myndigt, rätt och kärleksfullt mot denne man. Paulus brev hade alltså burit god frukt, både för mannen som blev konfronterad med sin synd och för församlingen. Så kommer Titus till Paulus och berättar om denne man som grät och bittert ångrade sin synd. Och nu kände han sig ovärdig att vara med i församlingsgemenskapen. Och det är det som Paulus nu skriver om här i kapitel 7. Och de starka förmaningarna, både i slutet av kapitel 6 och här i kapitel 7, vers 1, bygger på tanken att församlingen är Guds heliga folk. Ett folk som är helgat Herren. Och vi läser i andra Korintherbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande. Och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Paulus refererar till de löften han just skrivit om i kapitel 6. Gud säger att om vi vill lyda honom så vill han vara en verklig far för oss. Och vi får vara hans sanna söner och döttrar. Vilket vi också då konkret ska få erfara. Han har därmed inte sagt att den som inte lever i helgelse inte längre är frälst. Men han säger att om vi inte vill leva ett rent liv, leva i Guds ljus, så besmittas själ och ande. Huvudproblemet eller grundsynden är att vi efter syndafallet önskar gå vår egen väg, inte Guds. I Jesaja 53, vers 6 står det: Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men samvetet är en värdefull Guds gåva. Och vi kan säga att samvetet är ett livsbevarande instrument som Gud har vävt in i vår personlighet. Men för att veta om samvetets reaktion i olika situationer är riktig, så måste vårt samvete dagligen korrigeras av Guds ord. Bibeln är full av löften. Gå på upptäcktsfärd i din bibel, och för vart löfte du läser ska du citera det vi läste i andra Korintherbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. för att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, det står faktiskt det. Och andra Korinthierbrevet 7, vers 1 sa alltså: då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Allt som besmittar kött och ande, vad är det? I Efesierbrevet 5, vers 18 står det: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Efesierbrevet 5 står vinet som en kontrast till anden. Rus och last hör ihop. Det är en del av köttets besmittelse. Böcker eller tidningar med pornografiska inslag är sådant som är en del av köttets besmittelse. Och om du som kristen öppnar ögats port för sådant, så handlar du mot Guds klara vilja. Paulus talar också om andens besmittelse. Och en av andens besmittelser heter skvaller. Det är allvarligt att baktala en kristen bror eller syster. Det finns många som aldrig skulle kunna tänka sig att ta en revolver och så skjuta en annan människa, men som likväl inte tvekar för att sticka den dolk som kallas skvaller i ryggen på en broder eller syster. Och speciellt den som inte är närvarande. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka, min vän, och bed. Det finns en hemlig andens besmittelse som heter högmod. En annan heter stolthet. Åter en annan självupptagenhet. En annan besmittelse heter egenkärlek. En annan inbilskhet. En annan fåfänglighet. När en gruppbild där du är med är framkallad och du får se den för första gången, vem i gruppen ser du först efter? Det är ganska avslöjande. Det finns så många i våra kära församlingar som lever efter en hel rad av inte. Inte röker, inte dricker, inte spelar kort. De kan för sitt liv inte tänka sig att ta en cigarett i sin mun, men ur samma mun kommer ord som osar av betydligt giftigare slag än cigarettröken. Ta nu inte det här som ett försvar för tobaksrökning. Vad jag säger det är att vi ska be Gud uppenbara för oss allt det som kan besmitta oss till kött och ande, så att vi i Guds fruktan kan fullborda vår helgelse. Hebreerbrevet 12, vers 13 och 14 säger: gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Kristus är min rättfärdighet. Kristus är min helgelse. Problemet är att det är lång avstånd mellan mitt liv och hans fullkomlighet. Gud önskar inte det stora gapet. Han önskar att jag ska leva heligt. Men det är i den visshet som förlåtelsen ger som jag får både frimodighet, kraft och tro till att leva till Guds ära. Där ligger också kraften till att göra upp allt det som du uppskjutit ut så länge. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7 och vers 2. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon och inte bedragit någon. Paulus säger att han har inte handlat orätt mot någon. Han kom inte till dem för att ta upp kollekter till alla möjliga projekt. Och han har inte bedragit någon. Jag skulle önska att alla kristna kunde säga detsamma. Historien har visat att det inte alltid har varit så stor noggrannhet med insamlade medel och gåvor. Om någon ger en gåva till en bestämd sak, så är det pastors, församlingens eller organisationens ansvar att de pengarna går till just det ändamålet och inte till något annat. Paulus säger, vi har inte bedragit någon. Och han uppmanar de kristna i Korint att ge aposteln och hans medarbetare rum i sina hjärtan. Vi läser vers 3 och 4. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd. Lägg märke till att han säger inte leva och dö, men dö och leva. För det är ordningen i Guds rike. I femte Mosebok 32, vers 39 står det. Ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar och jag gör levande. Och i första Samuels bok 2, 6. Herren dödar och gör levande. Guds ord, det tveeggade svärdet, är levande och verksamt. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det innehåller Guds heliga lag och Guds heliga evangelium. Det dödar och det gör levande. Och det svärdet hade församlingen i Korint erfarit. Därför säger Paulus, ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Det vill säga, vi har den gemenskap som kommer av att ha dött och uppstått med Kristus. Och nu talar Paulus om det sammanhang som finns mellan Guds tröst och gemenskapen mellan de troende. Och han säger att han är fylld av både tröst och glädje mitt i all sin nöd. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 7. Verserna 5 till och med 9. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro utan var på allt sätt trängda, utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstade det modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Det här är ganska underbar läsning när man känner till bakgrunden. Första brevet de hade fått från Paulus hade varit hårt och bestämt. Han skrev ju bland annat att han inte kunde tala till dem som till andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Och han påpekade grov omoral som förekom bland dem och gav dem bestämda order att ta itu med den saken och ordna upp. Och de hade handlat precis efter den vägledning Paulus givit. Och när Titus kom till Filippi för att förenas med Paulus så kunde han berätta att församlingen i Korint, den hade handlat som Paulus hade sagt. Och att den skyldiga mannen, ja, han hade omvänt sig från sitt omoraliska liv och sörjde djupt över sin synd. Så skrev Paulus i det andra kapitlet av andra Korinterbrevet att nu måste de förlåta honom och trösta honom så att han inte alldeles skulle gå under i sin djupa sorg. Han skulle i kärlek tas in i församlingsgemenskapen. Efter att Paulus lämnade Efesus så reste han till Troas och där väntade han på Titus. Men han dök aldrig upp. Då började han att klandra sig själv och tänkte: kanske skulle jag inte ha skrivit detta stränga brev utan istället rest dit själv. Så reste han vidare till Filippi och det var där han mötte Titus som berättade vad som hade skett i Korint. Nu är det kanske någon som säger: jag trodde att skriften var inspirerad av Gud och att Paulus skrev under inspiration av den helige ande när han skrev breven till församlingen i Korint. Ja, det är helt riktigt. Men hur i all världen kan Paulus då anklaga sig själv? Helt enkelt därför att Paulus var en människa som du och jag. Och skriften berättar dessa detaljer om honom just för att visa dig och mig hur mänsklig han var. Men det visar samtidigt hur omtänksam och kärleksfull han var. Och lär oss samtidigt vilken hållning du och jag borde ha. Här ligger det mycket lärdom för oss att ta vara på. Och så fort Paulus hade mottagit nyheterna från Korint så skriver han: jag har fått tröst och glädje i överflöd. Kanske någon som just nu lyssnar borde sätta sig ner och skriva ett brev till en person som du har sårat för länge sedan. Och om denne någon är du, så tala om att du är ledsen och att du önskar att ordna upp. Ett litet brev, ett telefonsamtal eller ett besök, det kan betyda så mycket. Min vän, ge rum i ditt hjärta. Läser i andra Korinterbrevet kapitel 7 och vers 10. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I NT 81 står det: en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns en sorg som är god, inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder nämligen till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Både hade de gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Detsamma gäller sorgen man har därför att man inte har nog flott lägenhet, eller desperat drömmer om en flottare bil, för att inte nämna den enorma kroppsfixeringen i vår tid. Sorg på världens vis kan ha många olika former, men den leder alltid till död. Men sorgen över egen synd och våra egna fel, den leder till liv, om vi får nåd att upptäcka frälsaren som är större än våra synder. För då blir det liv, glädje och frid. Vi minns ifrån första Korinterbrevets andra kapitel Paulus ord till församlingen i Korint när han säger: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vi lägger märke till att Paulus ser inte förhållandet mellan honom och församlingen ifrån en mänsklig eller moralisk sida, men från Guds sida, i uppståndelsens ljus, i evighetsperspektiv. Ouppgjord synd mellan trossyskon bryter gemenskapen med Gud, medan uppgör, sorg över synden, ånger och förlåtelse återupprättar gudsförhållandet. När församlingen böjt sig för apostelns ord, så blev det inte bara till uppgör och frälsning för mannen som levde i synd, men det blev till ett uppvaknande för hela församlingen. Vi läser i andra Korinterbrevet 7, verserna 11-16. Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på dem som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Berömmande om er till honom, så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt till er är sant, så har också det vi berömt oss av inför Titus varit sant. Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er när han kommer ihåg hur lydiga ni alla var och hur ni tog emot honom med respekt, ja, vördnad. Jag är glad att jag kan lita på er i allt. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. Du har väl sorg efter Guds vilja? Gud är god.
Norea Radio understödjer sändningar av Vägen genom Bibeln på persiska över Mellanöstern. Här är ett lyssnarbrev från en man som törstar efter sanningen. Sedan barndomen har jag önskat att tjäna Gud. Jag har lyssnat till era program under 9 månader nu, och sanningen är att jag är alldeles förvirrad. Ska jag följa mina föräldrars tro och religion, eller den kristna tron? Vad ska jag göra? En natt när jag var ute och reste, rattade jag in er frekvens och fick ett budskap som gick mig till hjärtat, mitt i min kamp. Min hela varelse skakades av vad jag hörde, eftersom det verkade som jag slutligen skulle få veta i vilken riktning jag skulle gå. Jag lyssnade med hela mitt hjärta och min själ. Vad jag har hört om kristendomen i skolan är helt annorlunda än det ni berättar om i era program. Det jag hört från er talar till mitt hjärta och min själ. Min fråga är, om jag kommer till Kristus, kommer han att ge mitt liv en mening? Eller ska jag fortsätta följa min gamla religion? Det är omöjligt för mig att finna en kyrka, eller ens några enskilda kristna här. Jag är som omringad av moskéer. Skriv till mig och berätta ifall Kristus kan ge mig mening i livet. Jag törstar efter sanningen. Jag är fast mellan min gamla religion och den nya undervisningen om Kristus jag fått genom radio. Jag tror att Kristus lever och kallar på mig. Hjälp mig att lära känna honom bättre.